Gud vad skönt att vara ute lite god tid där nu.
Det är, verkligen, det ska bli kul där känner jag.
Ja, jättehärligt. Men vad är det, massa kravallstängsel utanför? Vad är det här för någonting?
Det ser konstigt ut.
Pip!
Va?
Metalldetektorn.
Vadå metalldetektorn? Var det du som sa pip?
Hör du, med den attityden kommer du inte långt. Ta av dig kängorna också och lägg dem på röntgenbandet. Och så skosnörerna tar ut, det kan du strypa någon jävel med.
Men lägg av.
Så, ställ dig bakom linjen, pastorn.
Vi ska spela in.
Kom in, och det säger alla. Pastorn.
Ja, va? Ja.
Väskförbud.
Västförbud också?
Jaha, är det attityd hos dig också? Då säger vi väsk och västförbud. Kan slänga västen i soptunnan där borta.
Vad är det här för
någonting?
Nu
får du väl ta och ge det. Ska vi spela in eller inte?
Ja, då blir det kroppsöppningskontroll.
Det här ska ingenting in.
Eller ut.
Ja. Nej, verkligen inte.
Men skit i det här. Vi drar till en egen studio och spelar in.
Ja, vi drar.
Ja.
Grabbar, kan inte jag få vara med? Förlåt!
Välkommen längst bak i bussen.
Ja, välkommen längst bak i buss 166. Där sitter vi faktiskt tillsammans. Tack pojkar. Det är den 25
november. Löning.
Det är jättemörkt utanför fönstret.
Året sista löningen 2024. Innan julen.
Ja, alla pengarna går till julklappar.
En månad kvar.
Ja.
Och vad kommer då emellan innan jul?
Mellandagarna?
Nej, vadå innan mellan? Jul. Vad kommer innan jul?
Inte vet jag, advent.
Men rockhyllans stora,
ja, det är
stora julavsnitt.
För elfte året. Apelsingubbjävel.
Ja.
Okej, det är inte därför vi är här idag. Men nästa gång, då rimmar vi. Så att du som är tidigt ute, säger vi.
Hör av dig till någon annan.
Glans i blick. Börja skicka in klappar, inte klapparna, men det du vill ha rim på. Det brukar vara ett jävla tryck. Så det här blir någon form av, du kommer före kön. Nu släpper vi julavsnittet. Jag ser det, Dannes ångest redan.
Ja, faktiskt. Nu släpper vi det här. Nu går vi vidare.
Hörrni, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om Island.
Ja, det ska vi faktiskt.
Kevin Hart och Islands korv.
Ja, vi har ju Atli här som är en av de mest namnkunniga i branschen när det gäller artist- och personsäkerhet.
Exakt.
För artister.
Säkerhet, sa du, inte sekret.
Nej. Det är
personsekret.
Nej, det är inte kroppsöppningskontroll.
Nej, men just
Danne.
Kavitet.
Ja, vi ska inte prata om. Ja, och mer passar om det.
Ja, när man tar kingen på Tivoli.
Ja.
Vad händer då?
Ja, vad händer då? Och så får vi också höra om en lite vilsen Kirk Hammett. Så det kan bli, man kan gå vilse som rockstjärna också.
Så är det,
mitt bland massa folk. Att det sitter inne på massor med historier.
Ja, det gör. Och så lyssna på det här avsnittet så kommer du få höra alla de historierna.
Ja, det är oerhört spretigt det här. Vi kör, och det är som vanligtvis 200-300% snack. Och inte en kroppsöppningsverkstadande. Vi kör Kevin, vi tänker bodyguard. Vi kör Kevin Costner-verkstad. I will always love you.
Killan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.
Då rullar vi igång rockhyllan 166666 på allvar genom att säga välkommen till våran gäst, Atli! Välkommen.
Det var nära att vara
med. Nästan första gästen som nästan kom med i vår tajta applåd.
Jag gillar det där.
Men nu är det så 1666, vi har gjort 1600 avsnitt.
Ja. Det är bara fortsatt av gammal vana. 1666, 166 är det.
Snyggt.
Ja, Atli, kort innan vi kör vårt obligatoriska rockhyllan-quiz så vi blir varma. Vad jobbar du med? Vi säger säkerhetschef, men ungefär vad gör du?
Ja, jag är huvudansvarig för publik- och artistsäkerhet på konserter i Sverige och utomlands.
Mm. Så det är både, det ska vi snacka om. Vi ska snacka både om hur man gör ett evenemang säkert och kanske hur man gör det mer säkert runt själva artisten. Och du har ju, som vi har sagt i inledningen här, jobbat med, typ, du har inte jobbat med Tore Skogman.
Nej.
De andra har du jobbat med. Men som vi brukar göra i rockhyllan så brukar vi alltid börja med ett quiz för att du som gäst ska känna dig lite varm. Men vi tänkte så här, någon gång, vi har hållit på i 10 år.
Mm-hmm.
Och du är från Island. Ingen kan isländska. Kan man isländska på Island?
Vi är väldigt få, vi är snudd på utrotningshotade.
Ja. Mm. Ja. Men vi ska vara rädda om dig, tänkte vi. Vi ska inte föröka oss. Och då tänkte vi så här att du får som första gäst då köra ett quiz med oss, så vi blir varma i kläderna istället.
Okay.
Och vi tror att temat är isländska ord i genren
Konsert.
Perfekt. Okay. Danne McKenzie har valt bakgrundsmusik från Island. Danne, berätta vad det är vi lyssnar på samtidigt som vi har
måste sätta på lurarna.
Ja, berätta. Vad är det för något?
Ja, det är Ding Dong igen.
Ja.
Det är Fire Saga.
Ja, från den isländska kvalitetsfilmen Eurovision.
Ja, ja. Ja. Med Will Ferrell.
Ja, men det är bara för att hedra dig, Atli.
Tack.
För att ni är så få.
Ja.
Ja. Okej, vi är redo.
Okej, första ordet.
Ja.
Tonlaker.
Va?
Tonlaker?
Tonlaker.
Ja, ja. Tonläggare, alltså en kompositör.
Nej,
nej.
Högtalare.
Tonläkar.
Nej. Tonläkar.
Scen då.
Man leker med toner.
Det är
konsert.
Jaha. Nej. Vilket roligt ord.
Så konsert existerar inte, utan det är tonläkar.
Tonläkar, ja.
Tonläkar.
Tonläkar.
Ja, det är väl deras konsert.
Ja, vi får skriva en parlör.
Okej, noll poäng.
Okej, nästa. Ljuskastare.
Ljuskastare.
Ja. Ljuskastare.
Ja.
Strålkastare.
Strålkastare.
Ljuskastare tänkte du.
Men det han sa.
Typ, aha, Bloody Mary.
Du får ju ingen poäng för den.
Nej. Jodå, jag skriver ner. Nej. Ett poäng till mig.
Jag tar ner poängen.
Där är det.
Ja, okej.
Högtalare.
Högtalare.
Ja,
det var det.
Listamän.
Testament.
Listamän.
Listamän. Vad fan är det? Setlist.
Nej.
Ja, ah. Det var bra.
Ja, det var det. Nej. Stå eller listamän, listplats alltså, eller nej.
Ja, listamän, det är artister.
Ah, va?
Listamän.
Ja, listamän.
Ja, männen som
är konst. Mm. Män.
Aha.
Konstmän.
Konstmän.
Ah. Okej, okay, artister. Listamän.
Okej. Okay, sista.
Ja.
Bedröth.
Bedröth.
Bedröv någonting.
Björnröv.
Bedröth kommer från verbet att bida och röv.
Arbeta.
Att bilda.
Och röv.
Svenskt ord. Bida. Bida sin tid.
Ja.
Man bidar. Vad gör man då?
Väntar.
Väntar. Ja. Och bedröv. Rad med folk som
väntar. Ja, det är...
Precis.
En kö.
De sitter på röven och väntar.
Jaha, kö.
En gång till. Vad heter ordet?
Bedröv.
Bedröv. Jag tycker det var bedrövligt svårt.
Nej, det var jättesvårt.
Ja, jag
har flugit till Iceland Air en gång över till USA. Mm. Och då kommer jag ihåg ett ord, eller en liten mening. Björn Gunnar Vesti under sätu.
Ja, ja, Björn Gunnar Vesti under sätu.
Ja, precis. Björn Gunnar.
Flytt västen. Ja. När man landar på Island med Iceland Air så säger de alltid gode farter, välkommen hem. Så kära passagerare, välkomna hem. Och man får alltid så här klump i halsen.
Fint.
Hårt. Och så på engelska, dear passengers, welcome to Iceland.
Ja, det är inte,
det funkar inte. Det är inte samma
tvingar
effekt.
Man alla barn på Island att se på Korpen flyger också?
Vet inte.
Det gör man ju i Sverige.
Ja, precis. Det var ju en del av svensk undervisningen när vi var små. Ja.
Tungurkniver eller något. Säger de det?
Ja. Tänkte jag var växt upp sen jag var tonåring här i Sverige.
Får höra
och då jag kan en sak på isländska. Ja. Nej, här kommer den. Så om ni är det enda som du kan, du kan lära dig ordentligt.
Anders, jäklar vad iger du fick.
Hur säger man då?
Thunkurhnífur.
Det är vackert. Isländska är fint, ja, det är faktiskt.
Det är, men svårt känns det som.
Men vi lyssnade lite på, innan du kom här, på isländsk musik. Alltså, och det lät inte som isländska, det lät mer som samiska.
Ja, det är så. Isländskan är ju...
Den är väl besläktad.
Väldigt bevarad genom åren. Vi tar inte in några lånord egentligen.
Nej.
Som svenskarna har förändrats genom tiderna. Tagit in influenser från franska,
engelska,
och tyskan. Ja, som har förändrat språket helt genom åren. Men isländskan har ju bevarat sig väldigt väl jämfört.
Och det språket som håller på att försvinna mest är ju danskan, för de tar in jättemycket låneord. De har ju liksom computer
sista ordet är ju som kan få se min computer.
Ja. Yeah. Språkhyllan 166. Ja, välkommen. Det är inte därför vi är här.
Varför är vi här?
Jo, så vi kände oss, vi blev helt förtrollade av isländska. Mm. Atli har ju för övrigt gjort det här i vad heter det? Bäst i test. Du och Babben.
Det stämmer.
Det.
Ja.
Fast,
säsong 2. Ja. Det var min säsong.
YouTube hela den säsongen. Så får ni se Atli. Nu ska vi prata säkerhet. Vi börjar med artistsäkerhet. Är det, när vi pratar om personskydd och artistsäkerhet, är du livvakt då alltså?
Nej, jag vill inte kalla mig... Nej, jag vill inte säga livvakt alls. Det är ju... När jag är med artist på turné så... jag vill säga att liksom, jag är en... the personal guy liksom. Man ser till att allting rullar runt den. Att det flyter på. Det är från A till B, från hotell till scen och runt om i arenan. Man krattar vägen så att säga. Man kan muta sig fram. Man har fickorna fulla med plektrum och ge till folk som som till slut gör som man säger.
Ja, du menar att folk som, alltså fans som står och väntar?
Fans kan vara, det kan vara hotellpersonal, det kan vara vem som helst faktiskt.
Så du stryker in ett litet plektrum för att öppna dörrar?
Stryker de lite medhårs? Ja.
Plastguldet. Mm. Oh.
Men då är vi uppe i en lite högre nivå av band, pratar vi. Nu pratar vi liksom Metallica, Bruce Springsteen, Beyoncé och sånt. Hon kanske inte har så mycket plektrum.
Metallica, de
ja, men Beyoncé tänkte jag. Ja.
Nej, men precis. Nej, men, jag har inte varit personskydd åt någon av dem. Visserligen Metallica, jag var ute med Metallica hela förra sommaren. Mm-hmm. Och då var min uppgift under konserten att då hade jag hand om Kirk. Ja. Och så sett under spelningarna så var jag, då följde jag efter han vart han gick på scenen. Så att, men inte som personal guy på det sättet, utan då var jag ju venue security, som är en annan uppgift.
Var han lite skönt förvirrad som han känns?
Kirk är helt grym faktiskt. Ja. Och så är det. Det finns ett roligt klipp från Ullevi där han filmar själv när han går ut från... scenen var ju rund. Mm. Så har de precis kommit ut från Ullevis inre och gått till under scenen. Så jag väntar på sin cue och hela introt rullar. Och så han filmar sen när han går ut och öppnar gardinerna och filmar sig själv och filmar sin personliga assistent och filmar publiken. Men han går ju åt fel håll. Han går ju mot James övre del av scenen.
Jaha!
Och jag står ju där och väntar på honom. Han gick åt fel håll och jag frågade hans personliga assistent. Vad är det här? Liksom, det är hans uppgift att se till att han går åt rätt håll. Ja. Och jag tänkte bara, shit, alltså, konserten börjar snart. De har inte sagt någonting. Ska han upp på andra sidan scen? Eller vad? Nej, det går ju inte. Det är James sida.
Det låter puls här nu.
Ja, han har ju sin gitarr. Han hade sin gitarr på sig. Men gitarrtäckningen är ju klockan 6 på den runda scenen. Ja. Och James är ju klockan 12. Och sen ser man under hans film. Han är nästa vid James sida när han inser, shit, jag är på fel sida. Och springer tillbaka vid alla säkerhetsvärdarna. Och de hade då börjat släppa in publik i mitt till Snake Pitten.
Ja, okay.
Det vill säga en av Metallica säkerhetsgrupperna hade bara sett, okej, släpp på, för det är deras karl. Mm. Eller vårat karl på det. Och så Kirk fick ju springa och plöja igenom publik som undrar, vad fan var det här Kirk? Och sen står jag och väntar och så ser jag att han kommer och bara springer framför honom för att visa, flytta på folk, för att det är en cue. Alltså musiken börjar ju strax.
Ja, ja, ja.
Och klippet visar att han slänger sin telefon till sin gitarrtekniker som tar emot den. Och precis på sekunden när låten börjar, då har han sina fötter på scenen. Och vi bara, fuck, vad är det här? Liksom.
Med en ostämd gitarr för att han får springa igenom och mosa.
Hans gitarr hade blivit ofta ostämd.
Ja, jo. Men vad var din roll? Du sa liksom, du vaktar honom på scenen. Det är så att inte folk ska springa upp och sno hans coola monstergitarrer. Eller
ja, den scenen är ju så stor. Så vi var ju, vi var fem, det var fyra jänkare och jag. Mm. En som jag hade hand om på den runda scenen mellan klockan 3 och 9 måste jag säga. En annan mellan 9 och
jag fattar, olika områden liksom.
Och en hade hand om James alltid, och en hade hand om Lars, och en hand om Steakbiten. Så att i och med att scenen är så låg, folk är ju på scenen med armbågarna. Framförallt i Snakebiten, så folk kan ju hoppa upp, så man är hela tiden rör sig efter artisterna, så att ifall, bara se till att det alltid är...
Men uppe på sig?
Ja, eller nedanför.
Nej, precis nedanför.
Jag tänkte väl, för att annars är det, vem fan är han?
Nej, precis.
Så här. Ja, ja, okej. Okay. Skulle du ta... Är jobbet inte att du ska ta en kula för de här?
Nej.
Det är inte så vi pratar på livvakt nu.
Nej, den hotbilden finns ju inte. Och framförallt in i en arena där alla har gått igenom en säkerhetskontroll.
Liksom. Ja, så just det.
Risken är ju
minimal.
Peppar. Precis.
Men hur gör man inför... Du jobbar med massa olika artister. Då tänker man måste göra någon analys liksom, innan, över vilken hotbild. Och vet ni, hur går det till? Och är det en massa kända stalkers? Liksom, Kirk kanske har någon som tror att han är...
Ja, ofta när artisterna kommer, eller när turnéerna kommer, så har vi i regel alltid pratat i förväg. Ja. Framförallt på de stora konserterna. Då har vi pratat länge i förväg i mailkonversation och kanske videosamtal och pratat om... till exempel om det finns personer som är i fokus som eventuellt kan dyka upp, och då får vi bilder på dem oftast, så
det är så. Ja.
Bilder och namn, och det har funnits en här i Sverige faktiskt som var till en känd, storkänd sångerska som vi fick namn och bild, och jag gjorde en undersökning i biljettsystemet och såg att fick en träff.
Nej.
Så hon var inne då eller?
Ja, personen, killen som vi fick namn på var registrerad som biljettköpare.
Ja.
Så jag gillar en fälla. Så på så sätt att på den VIP-entrén som han skulle in på, så sa jag till dem att när den här personen kommer så ska ni peka på de här skyltarna som jag har satt upp på ryggen, på väggen, där det står liksom helpdesk. Så att med pil runt ett hörn, och där står det två ordningsvakter och bara vänta.
Aha.
Och sen kom den här killen, och kodordet på radion var att Island har vunnit Eurovision.
Aha.
Och sen under insläppet så fick jag höra det, Adli, Island har vunnit Eurovision. Och jag typ bara, yes, vi har han liksom. Hämta turnén Seconds of Sorrow. Vi gick dit för att verkligen för första gången prata med han face to face. För han hade ju skickat mail till sångerskans familj, där han berättar liksom att de är ihop, och han är besviken på henne, han har tappat massa pengar och sånt. Alltså, man läser mejlet så känner man att det är en
galning,
en galning. Vi pratar delusional. Så att vi och turnén, vi utnyttjade den så kallade arrangörsrätten och kontaktade polisen och avvisade honom, och de körde honom till andra sidan stan.
Aha.
Så att han fick inte tillträde till konserten.
Nej.
Trots att han hade biljett, men som sagt, arrangörsrätten ger oss det privilegiet, om man säger att.
Är det en vanlig inledning då inför gig eller någonting, att man går igenom här typen av publika människor som är där? Är det första steget?
Ja, alltså, nej, första steget är att det är en man gör en analys. Vad är det för artist som kommer? Vad är det för alltså, målgrupp? Vad är det för musikstil? Vad är det för arena? Det finns massa olika parametrar som man går efter för att hitta sin gameplan för dagen. Och är det en arena som har en infrastruktur runt sig, eller är det som på Gärdet, vi slänger upp en arena på Gärdet som Summerburst eller
öppet fält
ja, precis. Eller Way Out West i Göteborg liksom.
Ja.
Så det finns så mycket parametrar som baseras på själva säkerhetsplaneringen, på hur vi sen som hela den planeringen blir till en gameplan, lite hur vi bokar folk, och också från turnéernas vad säger man, deras krav på bemanning runt sig och även hotbild på så sätt, men även bara hur eftertraktade de är.
Ja, just det.
Och en hett eftertraktad artist har ju såklart en ökad hotbild så, ja. men är det en farlig hotbild, ja, men då får ju antingen polisen rycka in, eller så får de bara låta bli att gå på konsert eller ha en turné. Liksom.
Ja. Okay. Men om man tänker på de positiva delarna, lite kul kanske. Jag tänker att många vill ju träffa sina idoler och kanske gör typ vad som helst. Det måste finnas många kreativa fans som har gjort saker för att komma nära sin artist. Liksom.
Ja, alltså det, visst, såklart. Men komma in på nära artist eller faktiskt planka in på en konsert på olika sätt. Liksom. Men,
fy!
Precis. Tiden har förändrats, kan man säga. Och senast i somras här på Way Out West så hade jag en diskussion med, eller pratstund med en i publiken som såg att jag höll på att sätta ut plankvakter längs staketen i Slottsskogen. Och han bara, fan kom igen nu, det är pojksträck, låt dem så här. 70-talet kanske.
Ja.
Men nu är det 2024 och jag har inget emot att, låt säga, 30 pers plankar. Men låt oss visitera dem först. Tänk om det är 30 pers med kniv.
Ja. Nej, då är det ingen kul.
Nej, då.
För det är sånt det är livet idag. Liksom. Det är ingen lek. Och det gör ju att det plankas. Skapar en otrygghet. Och en otrygghet kan skapa oreda och panik. Och sen kan det hända farliga saker på grund av det.
Så. Mm.
Men också som en uppmuntran. Ja, men tänker jag, om de 30 får, varför kan inte jag, de här 30 få helt plötsligt, ja, nej, men, ja. 10 000. Mm. Jag,
10 000 plankare. Ja.
Har
Tyskland.
Har du Tyskland, exakt. Tyska plankare. Har du fått folk att hålla sig borta från planka på någon dag?
Ja, faktiskt. Det är så att av en slump också på Weird West, så det var en sen kväll och vi hade en hiphopkonsert som pågick och det var ungdomar som strök omkring utanför staketen och jag sa till dem liksom, vi ser det i kamerorna och så här, vi alltså, polisen är här och så fort ni liksom försöker rycka våra staket igen så kommer de och de kan vara plockade liksom. De bara yeah whatever så här. Och sen såg jag så här, de stod i högt gräs och det var lite blött och det närmar sig hösten, så jag sa, killar, ni vet att det är orm här, va? Det är, och bara, va? Vad säger du? Ja, men det, du vet, du är ute i Slottsskogen och det är ormar, alltså det är klart det är ormar, det är ormbunkar här och allting. Och de tittade på varandra och skrek och sprang där. Och tänkte, det här är ju det bästa, vi får bara hänga upp ormskyltar till dem för att verkligen, ja, skrämma bort dem som är så på dumma att
ja. Klokt! Fästingar också. Ja. Innan vi fortsätter, jag tänker bara, för att du som lyssnar ska få en liten bild av vilka du har jobbat med.
Ja.
Det här är bara ett axplock. Mm-hmm. Utan den här listan, vad var det? Vi fick ditt CV, det var 7 sidor eller någonting. Så det är ganska mycket. Men ett axplock. Metallica, som du gjorde nu förra sommaren.
Ja.
Bruce Springsteen, Tenacious D. Du har jobbat med Eurovision Song Contest.
Yes.
Olika festivaler. Du har Kevin Hart, filmskådisen och ståuppkomikern, va?
Ja.
Madonna.
Vem är det?
Ja. Ricky Gervais, också stand-up-komiker. Väldigt provokativt där. Ghost. Och hör och häpna, påven Franciscus.
Jajamän.
Wow. Men visste de om att du hade jobbat med den andra?
Ghost, ja.
Alltså visste pappa om att du hade jobbat med pappa?
Nej, jag ska berätta det för Tobias.
Nej, men Kiss, Mariah Carey, jag kan fortsätta. Judas Priest, Britney Spears. Och sen har du jobbat med, vad är det, fotboll, Europa... Champions League, nej, inte Champions League.
Ja, det var någon, precis.
Det var någon VM i sport.
Ja, det var någon, ja,
alltså, det var en korpenmatch här borta. Det var den enda inte som var hög level. Ja,
jag skulle ju kunna fortsätta och name droppa här. Ja. Väldigt långt.
Men vi ska ju in på några av de här som passar delas
just det,
upp.
Men en fråga måste jag bara ta här. När jag ser att du har jobbat med Lenny Kravitz också. Men var du byxvakt där?
Mm. Det var inte på den konserten där han visade sin Kravitz.
Nej, det var inte så.
Lill Kravitz. Mm. Vi behöver inte gå in på det.
Jo.
Nej, men det hade varit, hade du strukit det i CV då? För jag menar, det hade ju varit en plump i protokollet om du inte lyckats ha koll på hans brallor ens.
Ja, det får hans personal guy göra.
Ja, det får han göra.
Och därför han var borta så länge när han bytte brallor.
Vi ska prata mer om hur du jobbar med olika typer av artister. Vi stannar kvar i artistsäkerhet och personsäkerhet innan vi gör oss in på de stora arenorna. Men först är dags för, ska vi ta en salm eller back eller vi tar ett albumspår?
Ja!
Anders albumspår.
Hörrni, jag tror vi backar ungefär 10 år. Så, tänk nu. Du är frontman i ett stort rockband. Säg Red Hot Chili Peppers. Mm. Och du tog går en solig eftermiddag med din flickvän. Kanske var du köpte ett par vinyler på väg in på ditt hotell Four Seasons den här fina eftermiddagen. Mm. Så kliver du fram mot entrén och så, bam! Så ligger du på marken under en säkerhetsvakt.
Mm.
Vilken dag! Kommer ni ihåg den här händelsen? Ja. Anthony Kiedis blir nerbrottad av förstärkt security. Det var inte en del av Rolling Stones team, men det var en del av deras organisation på något sätt. För det visar sig att precis då så skulle Stones komma till hotellet. Mm-hmm. Vilket gjorde att de höll fans på avstånd. Och så kommer
han med sin tjej.
En kille i bandtisha och några vinyler under armen. App, app, app.
Men han gick med sin tjej också.
Ja,
hand i hand.
Ja. Mm. Varför brottar de inte ner henne?
Ja.
Hon kanske, kanske var sur på honom för att han hade kniven.
Han hade för ung tjej, det kan
ja.
Bli också.
Men det var ju en story. Atle, har du tagit fel någon gång? Sådär. Bara lite random brottat ner någon?
Kan du berätta öppet här? Det är jättebra.
Då kanske inte ditt CV blir så långt.
Ja, precis. Nej, men, jag gör bara rätt.
Du gör bara rätt. Ja. Men finns det några så här kända stories för övrigt? När man bara, oj vad fel det blev. Det behöver inte vara du. Kan jag vara en kompis?
Ditt...
Nej, du får suga på det.
Ja,
apropå det här med security, det är inte lätt att göra rätt på alla jobb. Men jag tänkte så här, det är farligt i storstadsdjungeln, så jag tar fram Jungle Man ifrån plattan Freaky Styley. Det tycker jag är så roligt där, för jag ser verkligen inte Red Hot Chili Peppers som ett 80-talsband. Är ni det?
Nej, men de började ju då.
Ja, men det är ju ändå inte... Jag tänker ju inte 80-tal. Nej. Det här är 85. Ja. Och det är lite annorlunda. Ja.
Det var också Jack Irons som spelade trummor.
Sista plattan, tror jag. Det
tycker du det är bra, Anders, eller?
Ja, men det här är ganska coolt, tycker jag. Det är något...
Freaky Styley, det var ju, vet du, vad heter han? Clinton, George Clinton, som proddade den här plattan. Som är gammal funkgubbe.
85.
Ja.
Parliament hade han.
Under the Bridge kom väl 91, var det inte så?
Jo, men det var då...
stor skillnad, menar jag, från på bara 6 år.
Ja, visst. Men det här är skummare på något sätt. Men jag tycker det är lite skönt, så jag tänkte jag lägger upp den här. Den handlar om fly, den här låten.
Handlar den om fly?
Ja.
Visst, det är fel låt. Jungleman.
Ja, just det.
Ja.
Danne, du ska väl ha funk-gig med ditt lätt Red Hot Chili Peppers influerade band.
Vi var svårt influerade av Red Hot Chili Peppers. Ja, precis. Om 2 veckor är det...
Alltså i december 2024.
7 december.
Eftersom vår podd lever i evighet så kan det vara bra.
Ja, 2024, precis.
Så att du som lyssnar 2093 har alltså missat det, Danne.
Jag ska spela hård funk.
Ja, det är coolt.
Jag vill bara säga så här. Ja. Att, det här kanske inte var min gebit. Nej. Men det jag minns mest utav albums andra spår, det var ju rimmet.
Mm.
Det är inte lätt att göra rätt.
Ja, det är bra.
Snyggt. Men jag måste bara, tyckte du att det här var lika bra som, inte lika bra som Nevermore?
Det är därför han sågar.
Exakt.
Det är lite tafatt försök att ge igen från förra avsnittet.
Där fick du, Anders. Nu är du nere. För räkning.
Nu är jag lite ledsen.
Knockout.
Rockhyllan. Rockhyllan 166 rullar vidare med mig, Anders Hafslund.
Daniel McKenzie.
Och pastor André.
Och vår gäst, säkerhetschefen Atli. Från Island.
Yeah.
Urr, säger man, om man vill prata isländska. Nej, den har du också hört 10 000 gånger. Ja. Man säger urr på allting.
Ja, det är bara för att den ändelsen finns inte på svenskan. Och därför är det enda ni hör.
Du är så jävla ledsen när du får höra. Men bra, du har fortfarande humöret uppe ändå. Vi har inte lyckats knäcka det än. Vi är jätteglada.
Anders har gått på 2 miner nu.
Ja, precis. Som det, ja, precis. Jag som har varit vegetarian hela mitt liv har också hört alla vegetarianskämt. Jag känner ungefär, du blir lika less som jag har.
Vilka är det? Vilka är de?
Tyst nu. Atle, vi har ju snackat om Metallica. Det kändes som du tyckte var ganska trevligt att jobba med Kirk. Vi undrar så här generellt, när du ger att jobba med personen och bandet så där.
Mm.
Är det någon, vad är det för skillnad att jobba med olika genreartister, om vi kan generalisera, det är kul. Mm. Eller upcoming stars, eller rutinerade och sådär. Kan du se några mönster?
Ja, jag skulle nog säga att de som har varit kända länge, sen också såklart vilken musikstil det är, men det är låt säga Maiden-killarna.
Mm.
Det vill säga hårdrockare.
Ja.
Det är alltid hjärta med där, och det utstrålar en helt annan vänlighet än låt säga Kanye West. Är hiphopartisten.
Ja. Mm.
Och det tillhör ju genren att vara så extravagant och svår och det, men det tillhör inte hårdrocksgenren att vara det.
Nej, ja, just det.
Så att det och sen det genomsyrar också hela organisationen.
Mm.
Det är väldigt, låt säga, en konsert med Beyoncé. Hon hade ju, var det maj förra året, så hade hon sin premiär, världspremiär här. Europapremiär kanske. Mm.
Vad gjorde du? Vad hade du för roll då?
Ja, vi var, en kollega till mig, min närmaste kollega, var head of security. Alltså han var säkerhetschef för hela, men jag var hans högra hand, så vi var egentligen delar på bördan.
Mm.
Vi var flera som delade på bördan faktiskt. Men då var hon ju här i 2 veckor på Friends Arena och repa hela showen.
Mm.
Inte bara hon, utan hela produktionen repa och bygga upp scenen och liksom, för det är en jätteapparat och väldigt många som jobbar. Och det är ju ett stort hemlighetsmakeri hur scenen ser ut till exempel, och är scenen uppbyggd där på Friends i 2 veckor, så får inte det läcka ut hur den ser ut.
Aha.
Så det, vi fick ju en krav från då turnén att vi alla telefoner ska låsas in i Yonder-påsar.
Mm, vad heter det?
Yonder är ett det är så här magnetlåsta påsar som finns i, vi hade det också på Kevin Hart-turnéerna.
Mm.
Mm-hmm. Alltså alla som arbetade här alla som arbetade, lämnar in precis. Sin telefon.
Så ni kunde inte ringa, man kunde inte ringa er då?
Ja, precis som på föreställningar som har Yonder-lösningen så kan man gå till ett upplåsningsställe. Alltså det är sådär som i butiken, sådär magnetlås.
Ah, okay.
Så är det sådär starka magneter som man bara håller emot och sen öppnas påsen.
Mm.
Så, men det var ju det att man fick, det fick inte läcka ut en enda bild på hur scenen såg ut. Och det, vi fick ju till slut sätta resurser på att leta, alltså crawla på nätet, TikTok, YouTube, Insta liksom, och hittade då tyvärr folk som la ut bilder som jobbade i, på olika delar, kanske en städare och vad som helst liksom. Och så vi fick ju liksom via organisationen, alltså de som jobbar på Friends jaga de som, och se till att de
som läckte liksom.
Ja, de fick inte jobba kvar på, alltså under den här perioden och så. De,
hårt.
Ja, precis, men det är så här, vi, det blir ju en kraven från turnéerna försöker vi efterleva så mycket som möjligt. Och det kan tyckas hårt, men det, man fattar ju, det är för att det är hemligheter.
Men får man skriva på något papper om sånt där innan då? Så att alla vet vad det är som gäller liksom?
Nej, jag tror inte det är en snårig djungel med juridiska och så, utan det är mer av att villkoret, om ska du jobba så är det här reglerna för just den här perioden.
Men så då, då är det upp till den chefen för den avdelningen att tala om det för
honom. Ja, precis. Ja. Ja.
Men Beyoncé, är man nära henne då och jobbar? Eller?
Hon så här, jag drar en stor skillnad på att säga att man har träffat någon och varit nära någon.
Ja, jag fattar.
Mm. Så att menar, vi ser till att hennes team har fri lejd när hon ska förflyttas liksom, i hennes fall liksom.
Just det.
Men du säger också är ju att det är skillnad mellan band och personer. Mm. Den enda skillnaden är väl bling-bling mellan hiphop och hårdrockare. Nitar. Men finns det någonting mer att säga om hårdrockare, de snälla? För där kan jag tänka mig att det finns en enorm passion till musiken. Mm. Så alla som är och tittar på dem, alla är där av en gemensam sak, att få uppleva livemusik utav sitt kanske då favoritband.
Ja.
Är det någon skillnad då i, låt oss ta hiphop, Kanye West eller 50 Cent eller någonting, är det någon skillnad i den publiken? Är de inte där också för att uppleva musiken?
Jo, det genomgående så är det ju samma, alla är där för att ha kul. Sen finns det ju alltid olika låt oss säga, om vi har Springsteen-publik, de vill ju inte trängas framåt, så det blir ju, där står alla rakt upp och ner. Mm. Och det blir inte samma tryck. Låt säga som på en Maiden-konsert. Det är ett enormt tryck. Det är som att se, ibland när man går där framme i sin, det är som att se en våg av människor bara fryst. Liksom man ser flera lager av folk som bara kralar framåt. Liksom. Men ja, alla är ju där av samma att uppleva och ha det bra. Och vår uppgift är också att se till att de har det bra och är safe. Och vi tar hand om dem extremt mycket liksom, i form av att planera hur de kommer in på arenan, hur de mår där framme och på arenagolvet och eller på överallt i arenan och hur de mår under giggen och liksom, ger dem vatten mellan låtarna och sånt. Och när vi just var små, då så var på 80- och 90-talen, då fanns det inte det.
Nej.
Då var vakterna där framme, de kanske hade vattenflaskor, men ja, den här är för mig, säger de.
Mm.
Man fick inte vatten ens. Nu så konsertsäkerhet och så, evenemangssäkerhet har förändrats extremt mycket genom åren. Från, om man säger, från Stones 69 i Altamont, där vi hade, eller vi, de hade Hells Angels som var scensäkerhet.
Mm.
Och de stack ju ihjäl en kille där.
Mm.
Så det har utvecklats från att jobba mot publiken till att jobba med publiken och göra allt för dem. Och bara verka så att de har det så bra som möjligt.
Jo, men precis, då kan jag berätta en rolig sak som hände här i Sverige en gång faktiskt, med när Rolling Stones spelade på någon liten park eller om det var något ställe i typ Örebro, jag kommer inte ihåg vad det var. Men då tyckte ordningsvakterna eller själva, det var poliser som tyckte att det var lite för livat i lokalen för att folk dansade ju.
Ja. Usch,
det får man inte göra.
Jag håller med.
Du kanske inte ens hade danstillstånd i den här lokalen.
Nej.
Så då red de in med hästar och dragna värjor.
Värja!
På den tiden hade man värja som polis.
Har man tur så slog de med en platta sidan på värjan.
Hade man otur så var det, hade man ingen
annan.
Vi har kommit långt.
Ja, vi har kommit lite längre.
Du jobbar inte med värja så mycket.
Vi måste ändå stanna vidare. Du ser då Maiden-fallet, det här publikhavet som strömmar framåt. Jag vill återgå till skillnaden mellan olika stilar. Fortfarande, om hårdrockarna är de snälla, trevliga, finns det en annan grupp som det är mer osäkert med säkerheten, där du känner att okej, det här måste vi lägga extra kraft eller energi på?
Så är det. När det är en stor folksamling på det sättet, så det är av en, låt säga, av en homogen grupp som kanske är från hiphop, så kanske det är mycket förortskids som kommer. Och det är en annan, låt säga, en annan samhällsklass, och en annan, de tar med sig sina värderingar och sina problem in till våran arena. Det gör ju alla, all publik.
Ja, exakt.
Så att, visst kan det bli stökigare under sådana spelningar med hiphop, och det kan också dyka upp folk som inte har biljett, som har som avsikt att ta sig in.
Ah.
Och då säger jag storma en entré till exempel. Och det har hänt historiskt att vi har fått bygga staket runt entréer för att på Globen till exempel, för att ungdomsgäng gick runt och ryckte i magnetdörrar för att springa in.
Aha.
Det var på Drake, tror jag, 2016 eller vad. Så det finns väldigt stora utmaningar med olika publikgrupper.
Jag tänker så här, också, om det är ett pojkband, då är det jag kan tänka mig mycket tonårstjejer.
Tonårstjejer köar länge i förväg, sover över i kanske flera dagar utan att man får egentligen bara köa från klockan 7 på morgonen på gigdagen, men det.
De gör allt.
De gör allt, och precis. Men även Springsteen-publik, de kan köa i en vecka innan.
På riktigt?
Ja.
Och du är ju ofta modell äldre.
Men då är det husbilarna som står på rad utanför.
Det är
inte grill och allting.
I somras hade vi kanske de som vi tog in i en egen kö, de som hade köat i länge, de kanske var 300 pers.
Ja.
Och de sköter sitt eget nummersystem och upprop och allt det där. Och de bor i tält. Och de, kanske vissa bor på hotell, men de måste dit för att anmäla sig hela tiden. Jag vet inte riktigt hur alla gör. Liksom, men
shit, det är mycket tält. Man anmäler sig i kön.
Vad häftigt ändå.
Upprop, och det är extremt uppstyrt. Men alltid när det är köer och kösystem, det vill säga kösystem, att de, i form av att de gör nummer. Det är alltid publiken som sköter numren. Vi tar inte ansvar för numren, men vi hjälper till att se till att de behåller sin, alltså, plats
i kön. Ja, just det.
För att då blir de ju ett verktyg för oss att hålla ordningen. Och att de pratar ihop sig. Och de är ansvariga, men vi guidar och se till att det är efterlivs.
Okej.
Vi som var så glada när vi hade någon Rockhyllan-jubileum, och så var det någon som var där i tid.
Ja.
När det började, det var ju kul.
Det var kul.
Förlåt,
en sista fråga kring det här. Det är också, eftersom du har hanterat en del sportevenemang, där tänker jag, om musik förenar, så kan ju sport, när det är två rivaliserade gäng, om man vill så kalla, alltså motståndare, där måste det vara en helt annan planering.
Ja, jag kan säga, jag håller mig borta från fotbolls... Företaget som jag jobbar på har hand om all fotboll i Göteborg. Jag håller mig borta från fotbollen. Jag var mycket i fotbollssupporterkulturen på slutet på 80-talet, början på 90, och fick nog där.
Men du har ju jobbat med fotboll.
Ja, precis. Jag har blivit inkallad till... Men för UEFA har jag jobbat för. Och då har de då anlitat mig för att hjälpa till med annat. Det vill säga inte fansen så, utan mer av säkerhet runt... Ja, vissa tränare har det varit, och men även hjälpt dem att se till att svartförsäljning utanför inte blir av, så att säga.
Okay.
Men när Friends blev efter invigningen av Friends, eller invigningen och sen första matchen, var det när Zlatan gjorde alla målen. Då arbetsledde jag massor med säkerhetsvärdar och bara funktionärer överallt i hela arenan, och väldigt frustrerad av att inte ha sett ett enda mål av när jag var på plats. Man tittar på skärmen, fan, var det Zlatan igen? Helvete, jävla vilket mål han gjorde nu. Så här.
Såg jag efterhand bara.
Ja, repriserna.
Okay.
Men en sista grej, nu har vi pratat mycket om publik, och du har snackat om folk som försöker komma in och riva sig under dörrar och allting. Hur jag tänker på... folk som försöker smuggla in saker. Hur ofta och
Hur går det där till?
Ja, det händer ju hela tiden.
Ja, jag kan tänka mig det.
Va? Usch! Så får man inte göra.
Ja, ni ser ju fotbollen. Det är alla bengaler som kommer in.
Exakt. Ja. Vad har de dem? Är det en jättebanan?
Ja. Ja, eller är det så att någon har kommit in dagen innan och tagit igenom? Vem vet?
Precis, precis.
Ja, spekulationer. Men visst, vi kan inte visitera hela kroppen.
Nej.
Och det är klart man kan... ni ser ju själva, när ni har varit på konserten, ni har sett de här små jägarflaskorna överallt. Folk har dem i BH:n eller det går inte att hitta. Men såklart, folk försöker ju allting. Jag pratade med en kollega idag och han sa att det var en kvinna som hade fött sitt barn, låt säga en vecka tidigare, och barnet var för tidigt fött. Men hon hade med sig den i en väska och försökte ta in det.
Va?
Va?
Ja. Men alltså.
Men lägg av. Var det här någonstans i Sverige?
Ja, det är Sverige.
Det var ju bizarrt. Jag som tyckte det var roligt med husdjur. Han som hade en kateter fylld med vin.
Ja, men det är ju kul.
Det är ju kul, ja. Det där var inte roligt.
Och så blir det ju så att vi som säger till att nej, det här går ju inte. Då blir vi the bad guy.
Mm.
Medan det här barnet, det ska ju vara hemma.
Ja, uppenbarligen.
Herregud.
Och små chihuahuor liksom i en påse.
Vad gör de med dem?
Hittade hundvakt.
Kasta på scenen.
Ja.
Någon kan ju få den i huvudet.
Och stackars öronen på djuret.
Nej, det är helt sjukt på riktigt. Ja, man ska också göra.
Men det där med barnet också.
Ja, det är det. Nej. Kan vi ta något roligt när vi håller på? För att,
ska du säga?
Ja.
Men vi kan ta barn och åldersgräns. Den är också en het potatis ofta.
Ja.
Det är ju 13-årsgräns i Sverige på konserter. Och föräldrar säger, ja men det är ingen lag, det är bara en rekommendation. Så.
Mm.
Men det är ju i tillståndet som arrangör ansöker om om en allmän sammankomst på en gång så här. Då blir det tillståndsgivet från myndigheterna att vi måste upprätthålla den gränsen, 13-årsgränsen. För att det är vad Socialstyrelsen har sagt. Och det måste arrangör göra. Så det är superviktigt, för att blir det kontroll och myndigheten kommer och ser att det är massa barn, så kan tillståndet dryka och konserten avbryts.
Men det här har vi pratat om många gånger. Det här tycker vi unisont är en ganska tråkig regel, för att just för att så här, man tycker som förälder att man borde kunna ta ansvar, och att det är så många barn som missar eller unga då som missar
exempel.
Så mycket.
Exempel. Kiss Friends 2017.
Ja.
Vi hade, alltså vi pratar 100 säkert.
Då spelade vi i förband. Barn.
Är det så?
Ja.
Säkert 100 kids på utsidan, klädda, alltså sminkade som små Gene Simmons, Gene Simmons och Paul Stanley. Och gråtandes. Det var hjärtskärande.
Ja, hemskt.
Men alla föräldrar som har köpt biljett klickar i rutan 13 år.
Ja, jag vet.
Över 13.
Ja, visst.
Men efter det så ändrades just Kiss-konserterna att därför det här gick inte.
Nej. Då hade jag med mina barn.
Ja, det var det begräns som var lägre. Yes. Nej, du sa 2017 va?
2017.
Ja, nej, då var vi inte förbannade. Men ja, precis. Det var många som inte kom in då, ja.
Men är det på grund av volymen? Är det det som är den stora anledningen?
Ja, precis. Det är på grund av volymen. Och jag brukar göra lite så här jämförelse i en restaurang. Det finns ingen lag som säger att det ska vara 4 grader i ett kylskåp. Men håller inte du det så måste du stänga ner restaurangen.
Mm.
Det är miljöhälsa. Det är en rekommendation och en, för att mat ska hålla sig färsk. Håller inte du de här reglerna så måste du stänga ner.
Mm.
Same.
Det är skittråkigt. Men sen också det. Mindre barn på konsert, visst de har ju med sig någon förälder, men det är också massor med folk som är skitpackade där. Det är ingen miljö för barn. Men till sin plats, inte nyfödda en vecka gammal i påse.
Nej, det kanske var lite väl ungt, men en 3-4 månader sådär.
Hörrni, vi har vi ska prata lite mer om artistsäkerhet innan vi ger oss in på de här fortsätter med arenorna. Men frågan är, i Pastorsalm, har du ett litet nyfött barn som
men
står för oss här?
Jag känner mig osäker nu om särken får komma in på arenan.
Vad har du gömt under särken?
Pastors salm.
Alltså, om det är någonting jag undrar er, och kanske framförallt dig som lyssnar, och då alldeles strax kommer få höra det som spelas här i Passansalm, det är den upplevelsen. Den här upplevelsen att för första gången få höra ett band, en artist, en låt, och bara känna, wow, det här är första dagen där mitt liv blir väldigt mycket bättre. Den känslan tillhör kanske lite mer ungdomen, när man, ja, lite mer mottaglig för den typen av känslor än nu, när man tror att man har sett och hört allting. Men jag undrar verkligen er den känslan. För det jag ska spela, det är tungt, det är bröligt, det är melodiskt, taktfast, brittisk döds. Och då sladdar det här albumet in på 30 år nu i november. Och för 30 år sedan de släppte den här bomben.
Det här kommer bli bra, Danne, det känner jag.
Ja, ja.
Nu var det dött, så ingen jävla folkmusik.
Ja, nu var du ju tillbaka i särken igen, ja.
Förra gången vet jag inte vad du hade på dig.
Jag smugglade in det här.
Du är själv igen, vad var det här för något fint?
Boat thrower.
Ja, då tänkte jag. Mm. Grymt.
30 år nu i november firar albumet For Victory. Och jag tänker tillbaka så här, 30 år. Ja, men jag lyssnade på det här för 30 år sedan. Och jag lyssnar på det här idag. Mm. Jag tycker det är ganska fint med musik att det sitter fast igen. Det finns få saker som jag tycker likadant då som nu. Mm. Men just musik, det är verkligen, det är så mycket passion och känsla, så den har ätsat sig fast. Och det här är ju ett riktigt spjutspett till album. Så har du aldrig...
Vad heter plattan, sa du?
For Victory.
For Victory.
Har du inte tagit del av Boat Thrower, och har du inte upplevt det jag gjorde under Headbangers Ball och såg låten Xenopath, som inte ligger dock på det här albumet, ja, men då har du mycket gott att ta tag i, unga man och flicka.
Fint.
Ja.
Va?
Ja, jag blir sugen. Brittisk döds i Passansalm från Boat Thrower.
Åh, det hittar man på
överallt. Annars också.
Okay. Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.
Rockhyllan 166 rullar vidare med säkerhetschefen Atli på besök. Atli, vi vet ju att du nämnde tidigare, du jobbar med Kevin Hart, skådis och komiker.
Ja.
På hans turnéer.
Ja, eller liksom... ja, precis. Första turnén gjorde jag med 2018, ja, runt Europa. Mm. Det var 3 veckor, tror jag, nästa 4.
Som hans närmaste man då?
Nej, han har 2 närmaste gubbar. Mm. Och han reste... han flög privat hela tiden. Medan vi, The Skeleton Crew, vi var kanske 9 pers. Mm. Som ljudtekniker och videodirektör och turnéledare. Och jag och en security till. Mm. Och några till. Så vi tog alltid reguljärt. Så vi, på de här 3, nästa 4 veckorna, vi sov kanske 3-4 timmar per natt. Och han giggade ofta. Så det, aha, var liksom, det var gig nästan varje dag. Vi kanske hade på den tiden, alltså på de 3,5 veckorna, så kanske vi hade 3 dagar off.
Okay.
Och då sov vi ut.
Hårt.
Mm. Ja, man fick sova på planet. Mm. Och det är annat man får ha en turnébuss som man kan sova i. Men här, som efter gig, ta sig till hotellet, hämta väskan, kanske sova en timme innan det är lobbykall och sen till flygplatsen, incheckning och hela, alltså, hatar.
Hur många försov sig?
Nej, ingen. Man fick inte.
De sov ju inte ens.
Nej, en timme. Fan, då kan man försova sig om något.
Det är nästan så att man inte vågade gå och lägga sig.
Ja, jag fattar det. Men det måste ha hänt något så här kul på den turnén också, eller?
Ja, 2018-turnén var händelserik faktiskt. Just för att det var sånt hårt tempo. Och det gjorde mig väldigt glad också att se inför turnén att vi skulle till Island då, ett stopp. Och det var bara så här, alltså inte ens 24 timmar, bara flyga över, bygga upp scenen och ha giget. Och det är en liten arena, det var bara 2000 personer någonting. Vilket gjorde att
Men bygger ni scenen?
Nej, men nej. De som ja. Är med, arbetsledare och säger, alltså, vi har ju med oss vissa, alltså, ja, förmodligen på Island, då var det bara inhyrt. Okay. Vi tog inte med oss någonting så, över dit, i och med att vi skulle bara dit och tillbaka. Men så alltså, scenchefen arbetsledde ju den isländska crewen och sen hyrde de in det de behöver.
Just det.
Men det var så snabbt gjort, så alla skulle ut på en sightseeing och vi skulle göra oss redo på det. Sen hände en olycka för mig, tyvärr. Så jag föll rätt illa och bröt armen.
På hemmaplan?
Oj. På hemmaplan. Trist. Och vi hade då, igen, inte sovit på jävligt länge och man var trött och bruten som det var liksom, och sen verkligen ska bryta armen samtidigt på det. Så jag fick åka till sjukhuset, de åkte ut och kollade norrsken och allt det där liksom. Sen för det, på den tiden också, den turnén, det var Netflix följde efter Kevin och filmade allt han gjorde i en dokumentserie, en sån här reality-serie. Och så vi fick ju skriva på så här Netflix kontrakt om att bli godkänd att filmas när han är i närheten så här. Och sen stod jag där och utanför arenan när han kom med sin bil och nygipsad, och filmteamet med att hoppa ur, och Kevin gick fram till mig och vad fan är det här? Det, vad fan har du gjort? Ja, I fucking broke my arm liksom. Och vi skrattade så att, och lite gliringar resten av träningen såklart. Men läkaren sa till mig så att du ska flyga, mamma. Ja, jag sätter gipset lite löst för att du kommer svälla i luften på en hem. Jag fattade inte riktigt hur ont det skulle göra, men sen när jag väl flög tillbaka, det var som att bryta armen långsamt igen i 3 timmar.
Ja, så illa.
Men på Island då, så jag hade beställt till turnén isländsk street food, liksom, isländsk korv med bröd, som är världsbäst.
Vad heter det på isländska?
Pulsa med ötlu. Ah, okay. Alltså, korv med allt på.
Okej, okay,
allt på. Allting.
Vad sa du, pulsa med atlille?
Ja, och när det var dags för Kevin att ta korv från den här lådan, så det var bara typ 2 korvar kvar. De har stått ett tag. Så jag sa, alltså de är rätt kalla, men ja, ta du så här. Och så var han fucking hungry, så han bara, ja, han åt dem och inget mer med det. Och sen gjorde vi gigget och flög hem till flög till Köpenhamn, och som sagt ont till vägen. Och Kevin började må illa.
Nej.
Och sen,
på planet eller?
Ja, alltså bara överlag i sin kropp, magen. Och sen gjorde vi giget i Köpenhamn och upp till Stockholm så, och då hade han blivit magsjuk på riktigt.
Nej, fy fan.
Och jag tänkte, var det de här jävla korvarna som jag...
Du har försökt döda Kevin Hart.
Och på den turnén, då var det ju mobiltelefonförbud, som ofta är på just stand-up comedy, för så att inte skämten läcker ut och förstör. För att, igen, han hade ju Netflix-kontrakt, så att det skulle bli en special. Och han fick ju, var det, $20 miljoner för det. Och blir det förstört, så ryker hans kontrakt, om man säger så. Men det gjorde också att slutet på föreställningen, när han sagt det sista skämt då, då fick alla ta upp sina telefoner för att fota, skulle vinka. Det gjorde han på alla giggen. Men på Stockholmsgigget så bara slängde han mikrofonen i marken och bara sprang av scen. Och
vi efter
bara,
sista skämtet?
Efter sista. Och vi bara, vad fan hände nu? Så. Och publiken, vad fan, vi skulle ta kort. Och sen gick han ut på en livestream på Instagram där jag sa att sorry Stockholm, jag bajsar på mig.
Och det är ditt fel, Atle.
Ja, det kan vara. Jag tänkte, fan, kan man bli matgiftad av korv? Ja, kanske.
Följse Ötli.
Korv med Atle.
En stjärtgejser bakom scenen.
Det var det som var grejen. Det var verkligen Atle på korven.
Okej, trevligt.
Inte för honom.
Nej. Alltså, vi har ju varit inne på det här med plankning och artistsäkerhet, eller vad heter det, arenasäkerhet och sånt där. Vet du att du sitter ju på massa stories med folk som försöker ta sig in, som inte skulle vara där.
Ja, vi kan ta en som hände i somras, som jag läste i tidningen där, om på fotbolls-EM i Tyskland. Då var det någon som hade klätt ut sig till maskoten. EM-maskotten och tagit sig förbi varenda säkerhetskontroll in på plan och på innerplan.
Oh.
Och visst, det kan man ju skratta åt. Fan, vilken rolig grej. Ja. Men det är också en... igen, det skapar oreda och rädsla kan det ju göra liksom, och ja. Det, men visst, såklart det är en skandal att han kom så långt att det ska ju finnas filter som men att folk är så godtrogna att släppa förbi, men igen, det är ju bara, det är ju vanliga människor som kommer att jobba säkerhetsvärdar och funktionärer, ofta på sådana stora evenemang så är det folk som kommer att jobba gratis ofta. Så, och det är den som släpper in den personen. Den personens ambitionsnivå kanske inte är så hög. Man säger, skit, han kommer en mask och dra in med han, vet. Och sen, låt säga att det är fem stycken sådana som man går förbi som bara, vad fan, kul med mask och dra, klart du ska in här. Det är dags för mask att dra nu. Och sen, det hade lika gärna kunnat vara en terrorist.
Ja, ja, visst, det kunde jag haft det.
I värsta fall.
Men hur löste man det problemet då? För jag tänker så här.
Man sköt honom. Masken. Ropade
den hela tiden. För man vill inte prata ner den här stackaren då. För då skapar ju det ännu mer oro, tänker jag.
Ja, alltså hur det gick sen när han blev påkommen och sånt. Det överlåter till tyskarna.
Ja, okej.
Det hade ju sett helt sjukt ut om det. Men man tar ut honom en bit och sen pratar man ner. Ja, exakt.
En liten hurring i magen.
Alla barn på läktaren traumatiserar och sen har slått del min maskot.
Sen vet vi, du har ju varit säkerhetschef för Way Out West i typ 10 år.
Ja, typ så, det är länge faktiskt. Och jag började vara operativ chef och jag kanske var säkerhetsansvarig för säkerhetschef sedan 2016 tror jag. Men faktiskt nu igen i somras då, likt den i Tyskland där, så var det en kille som en youtuber som klädde ut sig till Huya.
Jaha, just det, skoter.
Som, ja, precis. Som har skotermask och sånt.
Banan, melon,
kiwi,
ja, kiwi och citron, eller?
Ja, precis. Ja. Och han kom gående där i entrén, men han, och filmade sig själv liksom där och, men han klippte det som att han hade lyckats komma in, men vi vet, vi hade ju stoppat han, och det var mina kollegor syns på filmen där att han blir nekad, för han hade ju inget armband, men sa att hej, jag är Huya, nej, förlåt, han sa inte att han nu, men han, hela grejen var att folk skulle tro att han var det,
ja, just det.
Men att han aldrig sa att han var.
Just det.
Men sen hade han skickat ett mejl till festivalen som hade godkänt att han skulle få ett armband, men det visade han aldrig i filmen att han hade ett armband och därför kom han in. Men summa summarum, filmen visar ju, eller uppmuntrar då, och tycker det är roligt att hej, jag kom in, jag lurar mig in i festivalen. Och jag är glad att vi, att, alltså, all min personal, liksom, vi gick inte på det. Men jag minns att jag fick höra det på radion, att Huya är här, vad ska vi göra? Alltså, är han inne på festivalen? Ja, han ville gå in utan något säkerhet. Så, ja, de har inte beställt någonting, så blir han, kommer någon rycker masken av. Ja, det är on him då.
Ja, just det.
Men sen visade sig att det var någon youtuber. Ja, de här jävla youtuberna.
Ja.
Förskräckligt.
Usch. Modernt.
Youtube.
Men apropå rycka masken, du har ju jobbat med några maskerade band. Nu, Kiss har du haft med att göra några gånger, men nu vet ju alla hur de ser ut, så det är inte lika samma grej.
Man måste sminka av dem snabbt också.
Jag tänker King Diamond kanske inte lika många som känner igen. Han är ju inte riktigt... Är det lättare att vakta folk som inte är igenkända?
Ja, King hade ju, han gör sig alltid i ordning på hotellrummen. Så att det hade ju varit lättare om han hade gjort det på varje arena.
Ja, annars så han sticker ut lite grann.
Ja, precis. I mängden. Så att när jag tar han genom hotellobbys, då blir det ju stora ögon från andra hotellgäster och så. Ja. Och han gillar att synas också, så det är
klart han gör då. Annars hade han inte gjort på det viset. Ja.
Nej, det är klart. Det är klart.
Och Ghost tror jag var med.
Ja, precis. På konserter, ja. Det vill säga säkerhetsansvarig på konserten och så, ja. Och sen under de åren som jag var säkerhetschef på Gröna Lunds konserter, jag gjorde dem i 5 år. Det var typ, var det 70 konserter om året som jag hade där.
Ja,
Grönan är fantastisk arena, framförallt när man står på scenen och ser solnedgången mellan alla berg-och-dalbanorna. Och då får vi många artister dit för att, som kommer och kollar, och visst, Tobias kommer ofta och kollar, eller gjorde det, och men även artisterna som uppträder vill ju också uppleva parken och gå ut och
åka karusell,
ja. Mm. Och då säger de, ja, men du är säkerhetschef, vi vill ha dig med oss. Så att jag har gjort lite roliga sådana åka karusell.
Kärlekstunneln och sånt.
Ja. Ja.
Vem har du åkt kärlekstunneln med?
Billy Corgan, han fick åka själv med sitt sällskap, men vi släppte in han och vi tar emot det på andra sidan. Mm. Men han gick och gjorde massa... jag har en incidentrapport där som man ofta gör på konserter, liksom hur många sjukdomsfall och hur många avvisade och sånt. Så gjorde jag en incidentrapport just från Smashing Pumpkins konserten där jag liksom egentligen bara beskrev hur det gick för honom när jag skulle slå groda, när jag fick skavsår på rövan, när jag åkte i den här lustiga huset.
Ja, just det.
Så vi hade väldigt roligt. Men även King Diamond, jag var med honom och familjen på Tivoli. Så det var en rolig grej som med honom och andra från Mercyful Fate-bandet. Vi som gick omkring och bara var vanliga barnfamiljer. Det var ingen som kände annan. Men hade han haft
masker
på sig eller sminket, så absolut.
Ja, det är klart. Men alltså, Gröna Lund, är inte det svårt att jobba med Gröna Lund? Jag tänker det känns lite mer okontrollerat jämfört med en arena där ni har security, liksom man kommer in genom om man blir visiterad.
Nej, jätteuppstyrt och fint. Jag älskar perioden på Gröna.
Ja,
och grymma gig, de bokar väldigt bra artister och det är, och så just för publiken att ha ett grönt kort och för vad det är 300 spänn och se alla de här artisterna gratis en hel sommar, det är fantastiskt.
Mm. Var det på Gröna Lund du hängde med Gene Simmons?
Ja, det är en av gångerna, ja, precis.
Hur var han att jobba med?
Ja, men han är lite snurrig faktiskt.
Asså?
Ja, han ger ett lite lost intryck.
Alltså, går han vilse?
Men försiktigt vad du säger nu. Anders,
han går fram och gör sin grej och sen går han av. Han bryr sig inte om så mycket.
Nej. Så kan man säga. Ah, okej. Okay. Mm. Intressant.
Han går tillbaka till sitt, vad heter det? Den stora som Joakim von Anka
kastavalvet,
ja. Putsar sina pengar.
Du putsar sina pengar. Turkronan, turdollar.
Har du något band eller artist som du önskar att du fick jobba med eller tillsammans?
Som ett band som finns eller har funnits?
Det är fri tolkning.
Herace.
Herace, ja precis. De var på Eurovision nu. Ja. Så där fick man en liten Herace-sväng.
Ja, men då har du redan gjort det, så den kan du bocka av.
Ja, Nirvana när de var på sin heyday, det hade varit roligt.
Cool.
Elvis såklart.
Ja, visst.
Jag såg Nirvana live på Sjöhistoriska här, 92 kanske.
Jäklar, gjorde du.
Jag missade dem på Roskilde en gång.
Eller 94.
Okej, jag tänkte det var någonstans där. Men du nämnde Eurovision, det har du jobbat med också. Det var väl något år när de här aktivisterna räddade våtmarken?
Nu blandade ihop med Melodifestivalen. Det ska du inte göra.
Aha,
Anders, hör du det?
Ja, precis.
Jag tittar inte så frekvent.
Ja.
Vem gör det?
Mello är ju lokalt i Sverige, Melodifestivalen. Och de utser då en vinnare för Sverige. Och som går till det land som arrangerar Eurovision. Och det är ett av de mest hotade eventen i världen.
Ja, men det är politik, vad som man vill eller inte, och allt sånt där.
Ja. Och då säger jag, tyvärr fick Sverige det, om man säger så. För det är en extrem säkerhetsapparat som sker där. Det är många poliser och det är så i hela Malmö. Mina barn var rätt rädda att jag skulle komma dit och jobba. Jag har hand om scenen och golvet, så jag var säkerhetsansvarig för scenen. Och det var ju risken, alltså skräcken är ju att någon ska hoppa upp på scen, framförallt när Israel skulle spela. Det var ju en hotspot, om man säger så.
Just det.
Visst, det buas i publiken och viftas med palestinska flaggor och det är motsättningar och så liksom, men det är, hade någon hoppat upp på scen, det hade blivit en politiskt laddat, om man säger så.
Ja, just det. Men det är svårt att hålla tätt, förstår man, eftersom det händer ju ändå, eller? Ja. Jag tänkte att det sprang ändå upp aktivister på uppenbarligen svenska då.
Ja, precis.
Är det så svårt att hålla tätt, om man säger?
Det har också hänt på Allsång på Skansen när de har hoppat upp. Men det är så i regel i, låt säga, svenska tv-produktioner i alla fall, att säkerhet ska inte synas. Och därför får man vara stå rätt glest. För att det ger ett intryck i tv-rutan. Om vi skulle stå bara bam, 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 massa vakter in till varandra. Det ska ju se bra ut i bild också. Mm. Och då skär man ner på det, så finns det ju risker med det.
Ja, det är klart.
Men Eurovision, där var det tätt. Ingen skulle upp på våran scen. Det var bara så. Mm. Vi hade civilklädda runt om i publiken och som, ja, vi var ett stort team.
Aha.
Men visst hade ni någon, var det inte någonting som hände där, eller? Som var på gång och hände.
Ja,
så ni avstyrde, eller?
Alltså, det var ju protester som var utanför arenan. Okay. Så protester som är godkända av polisen och så, liksom, alltså demonstrationsfriheten.
Ja, just.
Men ja, det är alltid motsättningar när det blir, och de har tåliga sidorna, det är laddat på sätt. Men
det var aldrig något som hände inne på
arenan? Nej, inte innan på arenan. Mer än bara att viftande med flaggor och buandet, ja, och det är det snällaste. Ja. Så. Att ingen ens tänkte på att slänga upp en flagga på under Israels bidrag, det var jag väldigt tacksam för. Liksom. Ja. Men för alla som står runt scenen tittar utåt. Min uppgift, jag var alltid i scentrapporna redo att springa upp på scenen och ta tag i
vem det
var, person eller någonting som
föremål,
kastas upp. Ja, föremål, precis.
Wow.
Så det var en det var en jättestor apparat.
Ganska jobbigt projekt att ta sig an då.
Det var hög puls under, eller anspänning under Israels bidrag. Ja. Absolut.
Vi får se om det blir någon som stormar scenen på nästa programpunkt nu. Mm. Det vet vi aldrig. Det har faktiskt inte hänt än. Ja. Men idag i McKenzie Skiback kanske någon kastar upp något eller springer. Vi får se att det står i vägen.
McKenzie's Skiback.
Ja, idag ska jag spela en liten musikbit här ifrån en kille som var för mig helt okänd för bara 3-4 dagar sedan. Vad är det för dag idag?
Det är tisdag. Ja, det är en måndag.
Är det måndag idag?
Tror jag.
Ja, det är det fan.
Ja, 25.
Så 3 dagar sedan, då visste jag inte vem den här var när jag gick upp på morgonen.
Men nu är du djupt bekant.
Nu är jag djupt bekant med honom och vi ska gifta oss imorgon.
Wow! Har du skrivit ett mejl?
Ja.
Till hans far.
Precis. Nej, men fredags eftermiddag så ringer en kompis till mig och frågar: du, vill du gå med på konsert på Nalen ikväll? Jag bara, ja, vadå? Nej, min fru har blivit sjuk och tänkte, jag har 2 biljetter. Så häng på. Ja, vad är det för något då? Jag har en kille som heter Richard Hawley. Jag bara, hopp, ja, vad är det då? Nej, men det är bra, sa han bara. Så det är lite lågmält, du kan ju gå in och lyssna och se vad du tycker. Mm. Okej, okay, ja, nej, men så gick jag in och lyssnade. Så bara, fan, det här är inte så dumt, tänkte jag. Kul att gå på någonting som man inte känner till också.
Det är inte så dumt.
Nej, men alltså, du vet, vad fan, det tar ju ofta lite tid att lyssna in sig på någonting. Men sen så efter ett tag så lät jag liksom musiken gå på jobbet. Och så jag plötsligt bara gick ut, fan, är det Mark Lanigan som har liksom gått vidare till någonting annat? Ja. Och Mark Lanigan är ju en gammal hjälte till mig, som ni vet. Och så bara, nej, fan, det var ju han. Så att grejen är att den här killen är också en bariton. Alltså Mark Lanigan var också bariton, mörk röst. Det här är lite som en lite lightare version av Mark Lanigan, tycker jag. Och så gick jag på gigget och fantastiskt bra var det.
Ja, kul.
Ja, skitkul. Så att jag tänkte att vi ska ta ett litet smakprov från på en låt som heter Standing at the Sky's Edge.
Det var kul om så att vi inte skulle lyssna.
Nej, vi skiter i
att lyssna. Nej, vi bara. Was misguided. He carried a blade, so much fear in the city, it carried him away. Young men are fighting, losing their lives. At night as the screech owls in the trees watch young men die. They were standing at the sky's edge. They're thinking they were sliding down the razor's edge.
släkt Anders i vanlig ordning. Så att,
jag vill ju faktiskt samla på mig klagokostymen.
Ja, gjort.
För att trycka ner dig.
Do it.
Men jag har inget.
Nej. Men det är tanken som räknas.
Ja, typiskt.
Nej, men måste säga att det var en kul att gå på konsert utan att ha en aning egentligen från början.
Det kan vara det bästa ju på något sätt ibland, så, när man blir bara golvad.
Ja, man blir, och så man går med lite så här öppet sinne och så kommer jag dit och så visar det sig också att det var ju slutsålt, så det är 700 pers på Nalen. Och nu hade han inte band med sig, utan han spelade Acke själv och så hade han en polare med sig. Så de var två pers och körde akustiskt hela giget. Vilket jag tyckte var lite synd, för att jag hade gärna sett med band. Men otroligt bra. Och han var så jävla, han var så här: thank you for listening the whole, I mean, han var liksom så här, för att 700 pers som var tysta och inte stod och snackade skit som det alltid är på konserter. Det är alltid folk som står och, du vet, några gubbar som står och snackar om sina konserter som de var på 20 år sedan. Och så bara, vem fan bryr sig? Jag är här för att kolla på musik.
Just det.
Eller lyssna på musik. Ja. Ja. Så att han var jävligt nöjd över det. Och det var jag också, kan jag säga. Och sen så är det här med, återigen, fan, jag tycker det här med mobilförbud är bra. Mm. För vad fan ska folk stå och filma? När ska de kolla på de här filmerna? Som de,
ja, precis.
Som de, upplev konserten där och nu. Yeah. Varenda ny låt, bara, jag måste filma en 30 sekunder. Så bort med skit.
Men det finns ingen bättre känsla än att stå och kolla på en konsert och det är bara du och bandet. Mm. Och bara du är helt, det är som att du är på scen och upplever det. Det är den bästa konsertupplevelsen. Än att stå och titta genom en mobil och för vad? Spara, jag ska kolla sen när jag kommer hem.
Mm. Eller hur?
På toa.
Ja, precis. Mm. Helt väl.
På toa blir det.
Ja, precis. Ja. Ja, nej, men så Richard Hawley slänger in, och jag kan bara meddela att han en gång i tiden var han med i Pulp, om ni kommer ihåg, gamla britpopbandet.
Ja, det lät inte som.
Det lät inte så.
Nej.
Som så här.
Tack, Danne McKenzie.
Varsågod.
Standing at the Sky's Edge.
Live at Halifax Peace Hall var det här från. Och jag lägger upp den överallt på hela internet.
Bra.
Tack.
Rockhyllan. Det låter som Bob Dylan.
Rockhyllan 166 börjar närma sig slutstation med mig, Anders Hafslund.
Danne McKenzie.
Och pastor André.
Och vår gäst.
Atli.
Vi har gjort det så länge så det sitter i vår gemensamma ryggmärg. Dan, du sitter och klunkar en flaska och ser lite grinig ut i mungipan.
Ja, precis.
Det ser ut att lukta gott.
Ganska starkt. Jag har en liten flaska här av Biffens Taste of Hot Summer som är producerad by Tobbe Tiger, en kompis till mig, i samarbete då med Biffen, denna gigant i musikbranschen här i Sverige och på Villa Medusa en gång i tiden innan
ja, i, och där det började kanske,
ja, slutet av 90-talet.
Det luktar väldigt gott, habanero.
Ja, precis. Så att Tobbe hörde av sig till Biffen och frågade om han ville smaksätta en chili hot sauce. Så att vi har den här flaskan som vi tänkte att vi ska lotta ut till
tillsammans med pastorns särk. Eller en rockarnapåse kanske, om vi har.
Ja, vi tar särken fram.
Min särk. Jag tror ingen vågar på sig den.
Vi kan ju säga att den smakar väldigt, väldigt fint, tycker jag, den här. Stark och god. Och det är habanero, piripiri, rabarber, hallon är smaken.
Håll koll på Rockhyllans Facebook under december 2024.
Ja, så har du chans att vinna en påse och Biffens Taste of Hot Summer.
Det blir bra.
Stark och fin, precis som Biffen.
Mm. Oh. Precis.
Du känner Biffen?
Ja.
Ja. Ni är båda göteborgare fast du är islänning.
Jajamän, precis. Mm.
Ja. Och idag så har ju du The Hisingen, Where the Action Is Now, en t-shirt på dig.
Ja,
som du sa att kanske Biffen var inblandad.
Ja, men det är Biffens kreation.
Det är ju fantastiskt, för då har ju vi verkligen cirkeln i sluten här.
Wow. Sjukt sammanträffande.
Ja, verkligen.
Osmos.
Atli, det finns två saker som våra lyssnare undrar just nu. Det är dels hur man blir Atli, och sen dels, vad är det första man gör när man kommer till ett hotellrum på ett nytt ställe? Hur säkrar man rummet? Såklart. Eftersom du jobbar med artistsäkerhet. Du går väl in i hotellrummet först. Vad kollar du då? Om det är någon i sängen?
Är
det kameror? Ja, det är jobbhemligheter. Okej.
Okay. Nej, men hotellrummen, där får de gå in själva.
Ja,
men, det är, okay. Vi jobbar ut inte blöja på honom.
Liksom. Nej, okej.
Okay.
Ja, okay, ja. Men hur hamnar man där du gör? Hur gjorde du det själv?
Ja, så här. Jag, en gång i tiden, vad var det? Det är 20 år sedan nu. Mm. 2004. Jag, ett tag så jag ville göra någonting inom konserterna bara. Som jag hade flera vänner som jobbade och hängde inom konsertbranschen, Biffen till exempel. Jag tänkte, ja, men fan, jag skulle också vilja ha någonting som bara piffar upp vardagen. Jag var, jobbade inom IT-branschen, var rätt så framgångsrik IT-karriär, webbutvecklare, grafisk designer, gjorde stora webbsajter och bara, ja, hade det gött.
Där fanns det deg att hämta.
Där fanns det deg att hämta, och jag kan säga att när jag, ja, jag jobbade parallellt med detta i kanske 6 år innan jag kände att nej, nu sadlar jag om helt, för jag har börjat få ansvar och börjat ja, få en ansvarsfull roll på, och som också förändrat mig som i grunden liksom, i utvecklat mig, så kan man säga, hellre än att förändra.
På ett personligt plan.
Ja, så. Men precis. Ja. För att den här branschen, eller min uppgift också i branschen, är ju är väldigt mycket socialt spel, som, alltså, samspel, rätt sagt. Och så det, jag kände att det var mer givande än att vara instängd i ett kontor och sitta på en stol och visst skapa grejer, men det här var mera där, jobba med människor. Och då på konserterna. Så jag hoppar av, var på stranden nere i Frösekull och med havet upp till knäna, ringde min chef och säger hej, I quit.
Oj.
Och halvera min lön bara på med det samtalet. Och, men jag har aldrig, det är bara siffror på kontot liksom. Jag har aldrig någonsin ångrat det, för den upplevelsefaktorn som jag typ egentligen blivit beroende av under den här perioden, för det, man får uppleva så enormt mycket som jag vet ödmjukt liksom, att många skulle liksom hugga av båda sina ben för att kunna uppleva åtminstone en dag liksom. Men det är, så jag är tacksam för det som det har färgat mig genom åren liksom, och tagit mig såklart. Och med hårt jobb och engagemang och nörderi liksom, att, och vilja, arbetsvilja, och verkligen ibland kan man undra varför plågar jag med det här liksom, med det här enorma ansvaret och de här långa timmarna utan sömn och allt det där. Men sen när man väl läser om ett stort projekt som man varit stort delaktig i och ser hur alla är nöjda, då blir ju det också kvittot på att man är, att man har gjort något bra liksom.
Kommer du en vacker dag att skriva en bok om allt som hänt? Non-disclosure.
Ja, 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 när folk har trillat och pins som man kan prata om. Ja, och så. Ja, men svårt, vet, vem fan vet?
Ja, vem vet?
Ja, men du vet, de flesta rockgubbarna, de är ganska gamla nu. Ja, det tar så lång tid när du kan skriva den här boken. Nej,
och, då, och med det så kanske de här stora stadiumgiggen kanske dör också.
Ja, ja, det, visst, det är trist.
Ja, ja, visst, visst. Det är, för tänk efter, det är Stones och det är Guns N' Roses och det är AC/DC. Det är de som fyller. Coldplay fyller Ullevi. Ullevi är ju som ni vet största utomhusarenan i Sverige och största arenan i Sverige.
Ja. Håkan Hellström, ja. Ja, 150 Håkan. Gånger om.
Ja, exakt. Säger man vill
bara om, göteborgare som gör det. Ja.
Men säger man vill om Håkan, om hur han sjunger och allt det där, men som den magin han skapar med världens finaste publik på Ullevi, det soldränkt Ullevi, det är den magin går inte knappt att återskapa. Det är fantastiskt.
Men han är en världsklass entertainer.
Jajamän.
Han är ju fantastisk i den rollen.
Men med det sagt vill jag inte säga att jag går hemma och lyssnar på Håkan.
Nej.
Men,
du lyssnar på Håkan
och påpeka. Ja. Däremot så lyssnar du på annat, och innan vi lämnar Rockhyllan 166 så vet vi att du har tagit med dig ett musiktips.
Jajamän.
Förmodligen ifrån planeten Island.
Jajamän, från Hemön. Från moderskeppet. Ja.
Pluto.
ett band som har precis släppt en ny skiva, och bandet heter Mor, det vill säga Mur.
Men såklart.
Mor.
Mor som är Ulf. Eller?
Mor. Mor som är mamma på svenska.
Ja. Men har det funnits länge det här bandet?
Vad förstår så är de, ja, de släppte sin skiva bara nu i fredags.
Ja, så är det ett nytt band. Vad heter låten då?
Den heter Frälsare.
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 Det betyder frälsaren.
Ja. Och alltså pastorn.
Det här är lite för min gebit alltså. Vi svänger bara lurviga.
Kör igång. Det är ju någonting med isländskan bara också. Det blir ju mäktigt. Coolt.
Men det känns som att det är rätt vanligt att isländska band sjunger på isländska, eller?
Ja, alltså visst. Stolt över ursprung och språk. Precis. Men jag behöver undertexter från det hela gravlet.
Frälsaren. Men du, var bara bröligt det var i början. Tungt. Mm.
Mm. Där måste vi kolla in mer.
Ja, jag har lagt in den redan i våran...
Mycket bra.
Bra.
Pass från det.
Ja.
Vi har nått vägs ände, jag vill säga, på Rockin' 106. Vi ska såklart tacka Atli med ännu en Rockin' applåd. Åh, Atli var med. Det var så otroligt tajt. Tack.
Jag älskar att du är med i din egen klapp. Mm. Det är det bästa.
Ja, det är bra.
Underbart.
Du fick ju också, det,
du fick ju också göra quizet själv. Mm. Ja, det är mest du som har fått jobba idag.
Men det är faktiskt första gången det händer att vår gäst är med i klappen.
Ja, jag tror att det var en sån här plusupplevelse på något sätt, där man får vara med då. Det kan du se flera gånger. Mm.
Och det är något annat du ska få vara med i. Mm. Ja då. Danne, kom.
Ja.
Vi samlas i mitten. Nu lyssnar på en låt som heter Frälsaren. Min mor.
Mor.
Där då, det var ganska frisläppande. Och vi ska avsluta det här avsnittet med att frälsa våra icke-existerande själar. Med ett tvättäkta isländskt power metal skrik. Jag räknar ner. 3, 2, 1.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.